I serien Vad är kristendom? Fortsätter vi ikväll att tala en stund om predikoämbetet. Och vi ska först ställa frågan, vem kan kallas till predikoämbetet? Kristus har ju givit sin kyrka, sin församling, makten att välja, kalla och ordinera tjänare. Men församlingen har därmed inte fått frihet att välja och kalla vem som helst till ordets ämbete, utan endast sådana män som är väl skickade att fullgöra detta ämbete. I 1 Timoteus 3, 2-7 och Titus 2, 7-8 där räknar Paulus upp en lång rad av kvalifikationer som en präst bör ha. Och ni kan själva senare läsa dessa texter. Där står bland annat att prästen bör vara väl skickad att undervisa, väl förestå sitt hus, icke vara nyomvänd med mera. Och församlingen ska alltså förvissa sig om att den person som den vill kalla har dessa kvalifikationer. Det offentliga predikoämbetet får inte anförtros åt kvinnor. Så som kvinnorna tiger i alla andra de heligas församlingar, så må de också tiga i era församlingar. Det är dem inte tillåtet att tala, utan de bör underordna sig som lagen bjuder. 1 Korintherbrevet 14:34. Jag kan inte tillåta en kvinna att själv uppträda som lärare, inte heller att råda över en man, fast mer må hon leva i stillhet. 1 Timoteus 2:12. Luther skriver i Von den Concilis und Kirchen från år 1539. Den helige ande har undantagit kvinnor från det offentliga ämbetet. St. Louis-utgåvan, 16 bandet, kolumn 2280. I Galaterbrevet 3:28 ger Paulus alla, både män och kvinnor, judar och greker, trälar och fria, lika del i frälsningen. Men detta ord avskaffar inte skapelseordningen. Kvinnan kan på många sätt hjälpa till och stödja arbetet i församlingen. Dels har kvinnorna att som alla troende personligen och privat utöva sitt konungsliga prästämbete som vi tidigare har talat om. Dels kan de kallas att under pastors överinseende fullgöra delar av det arbete som ligger inom predikoämbetets tjänst, nämligen att undervisa andra kvinnor och att undervisa barn och unga. Ska vi säga något om kallelsen och ordinationen eller vigningen? Vad är det som gör en person till en präst? Ja, det är inte vigningen, utan det är församlingens kallelse och mottagandet av denna kallelse som gör en person till församlingens pastor och tjänare. Det är inte vigningen, ordinationen, installationen eller prästvigningen som gör honom till pastor. Ordinationen nämns förvisso i skriften. 1 Timoteus 4:14, 5:22, 2 Timoteus 1:6, men den är inte befalld. Vi gör bruk av ordinationen eller prästvigningen som en apostolisk och kyrklig ordning, men inte som en instiftelse av Gud. Ordinationen är den högtidliga bekräftelsen och offentliga stadfästelsen av ett faktum som förelåg i och med att kallelsen accepterats. Men får man då inga välsignelser genom vigningen? Ja, det är inte
själva vigningen eller kvaliteten på de händer som läggs på huvudet som ger välsignelser, utan det är på grund av Guds ord och bön som prästvigningen för med sig gudomliga välsignelser. Men den är inte ett sakrament instiftad av Gud. Den intrycker inte i prästen en outplånlig karaktär, en karakter indelebilis, som den romerska kyrkan säger. Den ger ingen särskild makt som inte kyrkan som sådan äger. Och nådemedlens verkan är inte beroende av vigningen. Och inte heller är den absolut nödvändig för att förvaltningen av ordets ämbete ska vara giltig och verksam. Vi vet ju att katoliker, liksom högkyrkliga, de lär ju det att har man inte fått en rätt vigning och därmed fått en rätt kvalitet ingjuten i sig, så har inte nådemedlen någon verkan. Av det skälet förkastar högkyrkliga kvinnliga präster till exempel. Eller sådana som inte är vigda enligt apostolisk succession. Men en grov förvanskning av Guds ord. Kraften ligger inte i personens egenskaper eller i någonting som vigningen har gjutit in, utan kraften ligger helt och hållet i ordet. Och därmed kommer vi till nästa rubrik. Det är inget särskilt och högre stånd, ett särskilt heligt stånd som prästerna har. Prästerna är inte medlare mellan människor och Gud, som om lekmännens frälsning hängde på dem. Kraften att frälsa ligger varken i personen eller i ämbetet, utan i det medel som ämbetet förvaltar, i nådemedlen. Kraften ligger i ordet, Romarbrevet 1:16. Prästerna är förvisso föreståndare och herdar för Guds församling, Apostlagärningarna 20:28. Men de har insatts som sådana av Gud genom församlingen. Och sålunda så står församlingen eller kyrkan över prästerna. De får inte vara herrar över församlingen. De ska vara församlingens tjänare och församlingens vägnar förvalta det medel som tillhör hela församlingen. Vi läser i traktaten om påvens makt och överhöghet, paragraf 11. Enligt första Korinthierbrevet 3 jämställer Paulus kyrkans tjänare och lär att församlingen står över dem. Bekännelseskrifterna sidan 342. De kristna bör förvisso uppskatta sina pastorer högt, älska dem för deras verks skull, för ordets skull som de förmedlar. Paulus skriver: vi ber er, kära bröder, att rätt uppskatta de män som arbetar bland er och som är era föreståndare i Herren, och förmanar er. Låt dem vara er övermåttan kära för det verks skull som de utför. 1 Tess 5:12-13. Skillnaden mellan lekmän och präster är alltså inte en skillnad i fråga om stånd, utan i fråga om tjänst. Men den katolska kyrkan och många protestantiska kyrkor som smittats av samma surdeg lär här annorlunda. Luther skriver i An den christlichen Adel Deutscher Nation 1520: i verkligheten är en präst inte längre präst då han blivit avsatt. Men nu har det uppdiktat karakteres indelebiles, det vill säga outplånliga märken, och babblar om att en avsatt präst likväl är något annat än en simpel lekman. Sankt Louis utgåvan band 10:272. Det där har ni säkert märkt när det kommer avsatta eller sådana som inte längre har någon prästtjänst, och de räknar sig ändå att ha en alldeles bestämd karaktär och förmåga oberoende av ordet. så ska vi stryka under att det finns inga olika grader heller inom predikoämbetet. Så att om man nu får olika tjänster, olika uppdrag i församlingen, så innebär det inte att man är på olika nivå, har olika grader. Ingen som är kallad till det särskilda predikoämbetet har med gudomlig rätt en högre rang eller större makt och auktoritet än någon annan. Den katolska kyrkan har här också en annan syn. Där har man ett hierarkiskt system i vilket prästen har lägre rang än biskopen och biskopen lägre rang än ärkebiskopen och ärkebiskopen lägre rang än kardinalen och kardinalen lägre rang än påven. Men ett sådant system är inte instiftat av Gud utan en ren mänsklig uppfinning. Bibeln använder termerna äldste, presbyteros, det har blivit vårt ord präst, eller föreståndare, biskop, av det grekiska episkopos. Dessa termer, äldste och biskop, eller präst och biskop, föreståndare, omväxlande om samma person och samma ämbete. Det ser man av Apostlagärningarna 20:17 och vers 28 och Titus 1:5-7. Och därför står det också i traktaten, paragraf 65, då på grund av gudomlig rätt biskop och pastor icke representerar olika grader, så är det uppenbart att om pastor Låsi viger någon till präst i sin församling, denna vigning är giltig på grund av gudomlig rätt. Bekännelseskrifterna, sid 351. Det förnekar ju katolikerna. Det måste vara en särskild sorts biskop för att vigningen ska bli riktig. Enligt gudomlig rätt är det alltså ingen skillnad i status mellan dem som är ordinerade eller kallade. Och då kommer vi till syftet. Syftet med predikoämbetet. Syftet är inte att prästen ska försona folket med Gud. Det har ju Kristus redan gjort. En gång för alla. Utan syftet är att han som en profet, som ett Guds sändebud, en Guds ängel om ni så vill, kallas ju för ängel i uppenbarelseboken, som ett Guds sändebud ska förkunna för människorna den fullbordade återlösningen och försoningen. Och att han söker övertyga dem om att de tror ta emot vad Gud erbjuder dem av nåd. Andra Korinthierbrevet 5:19-20. Och det innebär att en präst, han ska inte bara presentera Bibelns läror på ett akademiskt sätt, så som en professor kan lära ut ett filosofiskt system. Evangelium och sakramenten ska förvaltas för ett mycket bestämt och praktiskt syfte. Vi får inte göra någon hemlighet av att vi vill att människor ska komma till tro. Det är ett bestämt syfte att ingen ska gå härifrån i otro. Det är inte bara fråga om en akademisk underhållning. Vi ska göra människor till Kristi lärjungar och lära dem att hålla allt vad Herren har befallt. Matteus 28:19-20. Vi ska göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp. Efesierbrevet 4:12. Vi ska rädda odödliga själar. 1 Timoteus 4:16. Vi kan definiera det offentliga predikoämbetet på följande sätt. Det är den offentliga förvaltningen av nådemedlen i syfte att rädda själar. Den offentliga förvaltningen av nådemedlen i syfte att rädda själar. Vad har då detta ämbete för makt? Ja, detta ämbetets makt är ingen annan än ordets makt. Och ämbetet har ingen makt i sig självt vid sidan av ordet. Om en kallad tjänare lär annorlunda än Guds ord har han ingen makt. Har han ingen rätt att bli åtlydd. Då får vi varken lyda eller följa honom. Romarbrevet 16:17. Då måste vi dra oss därifrån och dras ifrån den församling eller kyrka som tillåter att en falsk lärare får förkunna. För en sån kan ju inte utföra det, den uppgift han har fått, som vi sa, att rädda själar. Falsk eller förvanskad lära kan aldrig rädda själar, tvärtom. Och vi kan påminna om vad som står i Augsburgska bekännelsens 28 artikel i paragraf 23. När det lär eller föreskriver något som strider mot evangeliet, då har församlingen ett Guds bud som förbjuder lydnad mot dem. Matteus 7 tager till vara för falska profeter. Och i paragraf 34, biskoparna har inte makt att föreskriva något i strid mot evangeliet som ovan ådagalagts. Bekännelseskrifterna sid 84 följande. Men å andra sidan, när den kallade tjänaren handlar med oss enligt Kristi befallning, det vill säga när han undervisar oss, förmanar oss och tröstar oss från Guds ord, ja, då måste vi ta emot hans undervisning och hans förmaning och tröst som om Gud själv talade till oss. Den som hör er, han hör mig, och den som föraktar er, han föraktar mig, och den som föraktar mig, han föraktar honom som har sänt mig. Lukas 10:16. När prästerna i sanning lär Guds ord, då är de Guds sändebud till oss, Guds mun, och som sådana måste vi respektera dem och lyda dem. Så kommer vi till predikoämbetets nödvändighet. Detta ämbetets nödvändighet grundar sig på att det är instiftat av Gud. Därför bör varje församling upprätta det offentliga predikoämbetet i sin mitt. Det är en skandal när man inte har gjort det. Man har blivit en sorts församling, kommit samman i sin tro för att uppbyggas i sin tro, och så har man inte upprättat predikoämbetet i sin mitt och inte sett till att såväl ordet som sakramenten blir förvaltade rent och klart. Men detta ämbete är inte absolut nödvändigt i den meningen att ingen människa kan bli frälst utan att det finns någon ämbetsinnehavare. Det är inte ämbetet självt som överbringar de andliga välsignelserna, utan det är ju det som ämbetet förvaltar, nämligen nådemedlen. Ämbetet förvaltar de medel genom vilka nåd och förlåtelse erbjudes och ges åt människor. Och dessa nådemedel, de är verksamma till frälsning i kraft av ordet, inte i kraft av prästerskapets vigning eller personliga kvaliteter. Och så slutligen, predikoämbetet är det högsta ämbetet i kyrkan. Det finns inget högre ämbete än att genom nådemedlen föra människor till himlen. Eftersom Guds ord ska regera i kyrkan, så är det självklart att det inte kan finnas något högre ämbete än ordets ämbete. Och det betyder inte att det endast får finnas en enda präst i församlingen. Vi kan jämföra med apostlagärningarna 13:1 och 20:17-28, där det är fråga om många äldste eller präster i församlingen. En församling har rätt att kalla flera präster och att dela upp arbetet emellan dem. En sådan uppdelning är inte befalld, utan det är en fråga om lämplighet. Vilka åligganden som då var och en får, vad den tjänst omfattar som kallelsen avser, ja, det bestäms av församlingen i kristlig frihet, och det blir i regel utsagt i kallelsen. Tjänsterna kan alltså vara mångahanda, men uppdraget, uppgiften är alltså en, det är bara ett enda predikoämbete. Men det som ligger i predikoämbetet kan alltså fördelas på olika sätt på olika tjänster. Sålunda kan en del av det arbete som hör med till det särskilda predikoämbetet uppdras åt särskilda personer som just kallas till detta särskilda arbete. Det är inte en gudomlig befallning att ha särskilda lärare till exempel för barnen, men det kan vara praktiskt att avlasta prästen denna del av hans ämbete genom att kalla en eller flera särskilda personer som kristendomslärare åt barnen. Och att föda lammen, det är ju en gudomlig befallning. Och sålunda är det en av Gud befalld uppgift som församlingen uppdrar åt sina barnlärare. Prästen får alltså hjälp med att utföra uppdraget och församlingens vägnar genom att särskilda barnlärare till exempel utses. Där sätter vi punkt för ämnet det offentliga predikoämbetet och ska nu gå över till nästa ämne. Och det ämnet är antikrist. Antikrist. Anti betyder ju mot, men även istället för. Antikrist betyder alltså mot Kristus eller istället för Kristus. Denna term brukas dels i en allmän bredare och dels i en speciell eller trängre mening i skriften. I bredare mening är denna term tillämplig på alla falska lärare som inom kyrkan lär i strid med Kristi ord. Anti, emot Kristus. Eller de träder fram i Kristi ställe. De skymmer Kristus. Denna antikrists ande fanns i världen på aposteln Johannes tid. Det framgår av hans första brev, 4:e kapitlet, verserna 1-3. Men samma apostel Johannes skiljer mellan de många antikristerna på hans tid och på den antikrist som skulle komma och i vilken de många antikristernas ande skulle kulminera. Ni har hört att en antikrist skall komma och redan har många antikrister uppstått. Därav förstår vi att den yttersta tiden är inne, skriver han, 1 Johannes 2:18. Och aposteln Paulus skriver, först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, fördärvets man, ha trätt fram. 2 Tess 2:3. Båda apostlarna talar om samma person och hans kommande är alltså ett av den yttersta tidens tecken. Båda lär att antikrists ande, som det står i 1 Johannes 4:3, eller laglöshetens hemlighet, som det står i 2 Tess 2:7, redan var i verksamhet i deras dagar. Men den skulle med tiden bli mera framträdande och förnimbar. Låt mig här inflika att ordet hemlighet kanske inte rätt förstås alltid. Det är det grekiska ordet mysterion, mysterium. När det står to mysterion tes anomias, som översatt med laglöshetens hemlighet, så betyder det närmast den dolda laglösheten. Den laglöshet som är ett faktum men som en naturlig människa inte förstår att det är laglöshet. Ordet hemlighet brukas på detta sätt i Bibeln. Det talas om frälsningens hemlighet. Så det är alltså frågan om sånt som man inte ser med ögonen. När det talas om hemligheten om Nya Testamentets gudsfolk, så är det då, vi kan inte se tron och vi kan inte se att såväl troende judar som troende hedningar är ett enda gemensamt gudsfolk. Den hemligheten är vi blinda för. Eller när aposteln talar om äktenskapet och förhållandet mellan man och kvinna, och så säger han, den hemligheten är stor. När det gäller vad det dess vittnesbörd om Kristus och församlingen. Förhållandet mellan Kristus och församlingen är ett förhållande som inte syns, som man inte kan förstå på naturligt sätt. Det måste uppenbaras i ordet. Laglöshetens hemlighet är alltså inte det att det syns så oerhört väl att man är laglös, det vill säga i strid med Guds ord. Men det är så. Man opererar under skenet av gudsfruktan, men det är i själva verket frågan om laglöshet. Och då kommer vi in på antikrists kännetecken. Och grundtexten för läran om antikrist står i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, verserna 3-12. Det är grundstället. Och vi kan här räkna upp åtminstone 6 särskilda kännetecken. Det första, det är avfall. Det blir ett avfall, andra test 2-3, apostasia. Det vill säga, man avfaller från evangeliets sanning genom falska läror. Fastän varje antikrist lär falska läror, så gör denne det i så stor skala att han överglänser dem alla. Och på grund av detta avfall från sanningen kommer det också att bli ett stort avfall från tron på Kristus bland dem som följer antikrist och accepterar hans läror. Mer än någon annan kommer han att, citat, tala vad förvänt är för att locka lärjungarna att följa sig. Apostlagärningarna 20:30. Andra kännetecknet, det är att han tar sitt säte i Guds tempel. Andra test 2:4. Det finns ju personer utanför kyrkan som lär antikristliga läror, som leder till att många förlorar sin tro. Men dessa är inte den antikrist som Paulus talar om. De står inte inom den synliga kyrkan utan utanför kyrkan. Julianus avfällningen till exempel, eller Mohammed. Och andra välkända fiender till Kristus och hans kyrka, de är inte denne antikrist. Deras uppror mot Kristus och hans lära var uppenbart, var helt öppet och tydligt. Men denne antikrist, han kommer förklädd. Här är det frågan om laglöshetens mysterium, eller som vi nyss sa, den dolda laglösheten. Han arbetar på ett hemlighetsfullt sätt under det kristna namnet som täckmantel. Och han kommer, citat, med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster. Andra test 2:9-10. Inte utanför utan inom den synliga kyrkan verkar denna laglöshetens fördoldhet, denna dolda laglöshet, tills den kulminerar i den, citat, laglöshetens människa, fördärvets man, som tar sitt säte i Guds tempel, i den yttre synliga kyrkan. Och det tredje kännetecknet, det är att han upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Andra test 2:4. Han upphöjer sig till ledare och talesman för allt vad religion och kristendom heter. Så som Kristi viseregent på jorden, Kristi ställföreträdare, antikrist istället för Kristus här på jorden. All religionsaktivitet och alla kristna institutioner måste underordnas honom. Han sitter i Guds tempel. Där har han tillskansat sig gudomlig auktoritet, såsom den ofelbare läraren i tros- och moralfrågor, såsom den som hela kristenheten måste lyda om den vill bli salig, måste lyda som om han vore Gud själv. För det fjärde, antikrists framträdande i sin fulla form och ställning sker gradvis. Han trädde fram gradvis. Antikrists ande, eller den dolda laglösheten, den var ju verksam, sa vi förut, redan under apostlarnas dagar. 1 Johannes 4:3, 2 Tess 2:7. Och till och med bland Kristi egna lärjungar så fanns det strid. De ville veta vem som skulle vara den störste i Guds rike. Och det är en del av antikrists ande. Lukas 22:24. Och Petrus måste i sitt första brev varna prästerna för att vara herrar över Guds jord. 1 Petri 5:1-3. Från början fanns alltså där ambitiösa män som strävade efter ledande ställning och dominans i kyrkan. Likaså var man beredd att upphöja en pastor framför en annan. Första Korinthierbrevet 1:12. Den ene säger, jag håller mig till Paulus. Den andra, jag håller mig till Apollos. Den annan, jag håller mig till Kefas. Men så länge apostlarna levde så fanns det som håller honom tillbaka. Andra test 2:6. Och det som håller honom tillbaka kan syfta dels på apostlarna, deras auktoritet, men kanske också på det mäktiga romerska riket som inte var alltför vänligt inställt mot de kristna, som inte tillät att någon framträdde med sådana höga anspråk på överordning och ledarskap. Det romerska riket höll tillbaka denna antikristliga tendens att ta makten, ta ledningen. Många försök gjordes, men så länge det romerska riket bestod så hölls denna strävan tillbaka. Den kunde inte förverkligas till fullo. Under kyrkans första århundraden så blev kyrkan, och i synnerhet kyrkans ledare, förföljda. Det var alltså ingen fördel att stå som ledare, och det var inte lätt att göra det. Men senare, när såväl apostlarna som det romerska riket inte längre kunde hålla tillbaka vedersakaren, då är hans tid inne, citat, hans tid inne, och han kan träda fram, andra test 2:6. På ett slukt, understucket och ihärdigt sätt så skulle män sträva efter makt och auktoritet i kyrkan tills en skulle lyckas. En skulle lyckas upphöja sig själv över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, eller ordagrant, över alla heliga föremål, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föreger sig vara Gud. Och för det femte, den drivande kraften är Satan själv. Den drivande kraften bakom denna ambition efter ledarskap och överhöghet i kyrkan är Satan själv, som med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster stöder och befrämjar denna antikristliga verksamhet. Andra test 2, vers 9 och 10. Föregivna under och tecken, yttre makt, pompa och ståt, synbar framgång i upprättandet av sitt rike, i spridandet av sin dominans och sitt ledarskap, skulle förblinda ögonen på många, bedraga dem som inte håller fast vid Guds ords sanning. Och för det sjätte, denne antikrist, han ska fortsätta inom den synliga kyrkan fram till tidens slut. Antikrist som gradvis kommer in i kyrkan kommer att vara kvar där i kyrkan och utöva sitt antikristliga välde ända till tidens slut. Fram till Kristi tillkommelse, då, citat, Herren Jesus ska döda honom med sin muns anda och tillintetgöra honom genom sin tillkommelses uppenbarelse. Andra test 2:8. Då har vi alltså räknat upp 6 tydliga kännetecken på antikrist. Och då kan vi fråga, vem är antikrist? Ja, Bibeln säger inte uttryckligen vem denna antikrist är. Men den beskriver honom så tydligt att de kristna ska kunna känna igen honom när han trädde fram och blir varnade. När vi försöker avgöra vem denna antikrist kan vara, så ska vi då ta fasta på hela bilden, allt vad som sägs om honom, inte bara på ett eller två drag hos honom, utan på hela bilden. Och när vi då studerar kyrkohistorien, då finner vi att det är bara en institution som passar till hela bilden, som har alla de egenskaper som tillskrivs antikrist. Och det är det romerska påvedömet, påveämbetet. Den katolska kyrkan måste räknas till Kristi synliga kyrka, till Guds tempel på jorden, eftersom det finns troende människor också i den kyrkan. Döpta barn till exempel. Och sådana som trots de falska läror som officiellt läres där, personligen förtröstar på Kristus och hans förtjänst. Men med tanke på denna kyrkas officiella lära har där skett ett stort avfall från evangeliets sanning. Läran att syndare blir frälsta av nåd alena genom tron på Kristus är officiellt fördömt. Den som tror så, han är förbannad, heter det i Tridentinska konciliet kanon 9, 11 och 12. Genom de falska läror som läres där har också många avfallit från tron. Många enkla själar har förts vilse och gått förlorade. Påven är alltså inte utanför utan inom den synliga kyrkan, och han upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, andra test 2:4. Han gör nämligen anspråk på att vara Kristi ställföreträdare på jorden och att ha överhöghet både över alla världsliga riken och över allt vad andlighet heter, både över all världslig makt och över allt vad kristendom heter. Vidare så framträdde påvedömet gradvis. När Konstantin den store blev ensam kejsare omkring 300 efter Kristus, så var den kristna religionen till en början en tolererad och skyddad religion. Sedan blev den statsreligion och understöddes av den kejserliga makten och med statliga pengar. Och nu blev det möjligt att tillvälla sig makt och ledarskap i kyrkan. Nu kunde gradvis ett påvedöme upprättas. Nu blev inga ledare förföljda. Nu kunde den antikristliga anden blomma ut och kulminera. Till hindret för maktlyssna män inom kyrkan att tillvälla sig överhöghet över kyrkan, nämligen ett hedniskt och fientligt romarrike, det hade nu skaffats ur vägen. Andra test 2:7. Biskopar kunde nu upphöja sig över presbyterarna, över prästerna. Metropoliter kunde upphöja sig över andra biskopar. Och slutligen kom rivaliteten att stå mellan biskopen i Rom och biskopen i Konstantinopel. Och denna rivalitet slutade med schismen mellan öst och väst 1054 efter Kristus. I väst blev påvens överhöghet och hans världsliga makt allmänt erkänd omkring 1100 efter Kristus. Och när det gäller, som det står i andra test 2:9, lögnens alla kraftgärningar och tecken och under, ja, då kan vi hänvisa till de kraftgärningar, tecken och under som man ständigt hänvisar till inom den katolska kyrkan, som ska ha utförts av helgon och av reliker, och genom vilka människor alltjämt blir vilseförda. Första kyrkomöten har kämpat mot påvens makt och överhöghet. Men han har inte bara överlevt utan stärkt sin position inom kyrkan. Så sent som 1870 proklamerades påvens ofelbarhet vid Vatikankonciliet i enlighet med Pius den IX:s krav. Och jag citerar: "I enlighet med det heliga konciliets gillande lär vi och definierar sålunda som en gudomligt uppenbara dogm att den romerske påven är genom den gudomliga assistans som utlovats åt den välsignade Petrus själv ägare av den ofelbarhet med vilken den gudomlige återlösaren ville att hans kyrka skulle vara utrustad för att fastställa tros- och moralläror, detta när han talar ex cathedra, det vill säga när han under utövande av ämbetet som herde och lärare för alla kristna i kraft av sin enastående apostoliska auktoritet bestämmer att en viss lära avseende tro och moral ska hållas av hela kyrkan. När den romerske påven gör sådana avgöranden är det av sig själva och inte till följd av kyrkans gillande oföränderliga. Men om någon kommer att drista sig att motsäga vårt avgörande, vilket Gud må förhindra, så vare han förbannad." Så långt citatet. Detta dekret, det ger sålunda gudomlig auktoritet åt påven i frågor som gäller tron och moralen och bevisar att han, citat, upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och förger sig vara Gud. Andra Tess 2:4. När en påve viges till sitt ämbete så understrykes också att påven är, citat, fader för alla furstar och kungar, hela världens ledare och vår Herre Jesu Kristi ställföreträdare. Påven kräver sålunda överhöghet både över kyrkan och över världen. Det kanske ni inte alltid känner till. Påven kräver inte bara överhöghet över precis alla kristna, också över er, utan också över alla världsliga riken. Han är ju Kristi ställföreträdare och Kristus har ju både världslig och andlig makt. All makt i himlen och på jorden. Alltså har påven makt både i det världsliga och i det andliga. Det finns ingenting i människans historia som så fullständigt motsvarar Bibelns beskrivning på antikrist som det romerska påvedömet. När vi och de lutherska bekännelseskrifterna lär att påven är antikrist, då tänker vi inte på en enskild person, utan på en succession av personer, var och en fullföljande sin företrädares ämbete och uppgift. Vi menar det ämbete eller påvedöme som utvecklats under tidens gång gradvis och som varje enskild påve företräder. Fastän vi betecknar påven som antikrist, så förnekar vi inte att det är möjligt för en enskild påve att bli frälst. Nämligen om han i sin dödsstund skulle förtrösta på Kristi förtjänst alena. Då skulle han bli frälst precis som rövaren på korset. Men kommer han till en sådan tro medan han upprätthåller sitt antikristliga ämbete, då kommer han också att inse att han inte kan fortsätta att företräda sitt ämbete. Hans ämbete, hans uppdrag är antikrist. Antikrist ämbete. Och vill ni läsa mera i våra bekännelseskrifter om antikrist, så hänvisar jag till Smartalliska artiklarna, del 2, artikel 4, som handlar om påvedömet. Bekännelseskrifterna sidan 319-322. Och till traktaten om påvens makt och överhöghet, bekännelseskrifterna sidan 341-355. Det är märkligt att så många lutherska kristna är okunniga om vem antikrist är. Amen.